Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det här är podden Vad skrattar du åt? En podcast med mig, My Gudmundsdotter.
Och mig, Erik Broström. Vi pratar humor med humorintresserade människor, komiker och andra.
Oss kan man följa i sociala medier. Vi heter My Gudmundsdotter och Impro Erik. Eller oss båda som heter Presens Impro i så fall.
Ja, nu är det snart jul. God jul allihopa. God jul. Men 2020 kommer vi tillbaka och då finns det en nedrans massa föreställningar som man kan köpa biljetter till.
Ja, köp lite julklappar till dina nära och kära. Till exempel vår berömda mic drop-föreställning, en improviserad hiphop-musikal. Gästerna i vår Marcus har vi ingen.
Ingen Marcus, men vi har Jenny Strömstedt, Kristoffer Appelqvist och Daniel Hallberg hittills i alla fall.
Först ut Kristoffer Appelqvist.
Exakt, bara en sån sak.
Annars kan man kolla in vår föreställning Flashback, där det var också massa roliga gäster. Magnus Bettner, Ann Westin och nu tidigast Eleanor Svensson.
Ja, precis. Gå in och kolla. Presensimpro.se hittar man all denna information.
Även information om kurs.
Och hur man bokar oss till sitt företag.
En rolig kille som kommer till oss i vår heter Thomas Eriksson. Han är gäst i denna podd i dagens avsnitt.
Precis, och vi pratar om hans humorresa. Vi pratar lite om humorformer i Sverige gentemot i USA. Och vi pratar även om den gamla goda komedin Tomten är far till alla barnen.
Thomas kan man följa i sociala medier. Han heter Annorlunda Kul där. Just nu så har hans flickvän som eller fru, nej flickvän, jag vet inte, en musikhjälpen aktion på Tradera uppe.
Tårtor.
Ja, jag kollade in hennes tårtor och jag har ju också ett litet så här, bakintresse. Jag tycker att det är kul.
Med, inte så lite heller.
Ja, jag tycker det är väldigt roligt att se fina bakverk och hon är duktigare än de flesta som jag har sett som jobbar som konditorer här.
Ja, hon så, kanske är bättre än de flesta konditorerna.
Heter det så?
Jag vet inte.
Konditorer.
Någonting sånt.
En jättefin tårta kan man köpa av henne på Tradera. Och det är bara att söka då på 8-bitars tårta. Mm-hmm. Och så hittar man till den. Annars så har Annorlunda Kul länkat det på hans Instagram.
Och vart kan man se Thomas Eriksson härnäst 2020?
5 februari kommer han till Linköping.
Ja, och 21 februari kommer han till oss!
Man kan också lyssna på honom i Rollspelsklubben. Han är med i många avsnitt och har en väldigt omtyckt karaktär som heter någonting med sparven.
Den ensliga sparven.
Den ensliga sparven.
Isak Jansson, han håller på att skriva en sån bok nu.
Som heter Ensliga sparven.
Exakt.
Så det kan man också kolla in. I alla fall så frågade vi Thomas.
Vad skrattar du åt?
I got a fever, and the only prescription is more cowbell.
Oh my god.
Du ser ju själv hur jävla glad det är.
I am ecstatic to be a part of this.
What do you mean funny? Funny how? Tell me what's funny.
Mitt barn. Jag tänkte länge att jag hade slutat skratta ordentligt. Alltså för att För att jag skrattade inte längre åt saker på film. Jag skrattade absolut inte åt stand-up. Jag skrattade inte åt någonting ordentligt, så där hjärtligt och liksom innerligt. Nej. Och sen så fick jag en bebis. Och nu börjar den här bebisen göra liksom... Han börjar dansa. Och han dansar så roligt. Han liksom pumpar igång sig själv med ena armen när han vill liksom komma igång med dans. Alltså jag skrattar så att jag inte vet vart jag ska ta vägen åt min bebis. Och det är så skönt, ja, att få hitta det igen.
Det är ju väldigt roligt med barn, och jag tror inte att man fattar hur kul man kan ha åt barn innan man får barn.
Nej.
För jag rekommenderar ingen att skaffa barn. Men...
Jag har ju följt den rekommendationen starkt.
Ah, jo,
just det.
Ja,
och... Men jag tycker fortfarande stand-up och komedier på bio är kul. Så jag har inget behov av att skaffa barn.
Men vill man ha kul så kan man faktiskt skaffa barn. För att de är extremt roliga.
Vill man ha ångest ska man också skaffa barn. Alltså det väger upp varandra. Det för att det är så mycket jobbigt och så många sömlösa nätter och så vidare. Så det kan ju också vara en ren utmattning när barnet äntligen gör någonting som man tycker är lite kul. Så det blir en förlösande faktor, så börjar man garva. Men överlag skulle jag säga att så fort den där ungen kom så släppte den en massa sådana känslomurar man hade byggt upp. För att jag började gråta åt saker på film, hade jag inte heller gjort på 10 år. Liksom. Jag började skratta, jag blev arg, jag blev rädd. På ett sätt, på ett helt annat sätt. Ja. För jag plötsligt började tänka, men vad händer om jag skulle råka bli överfallen? Och vem ska ta hand? Alltså jag började tänka sådana så här domedagstankar.
Ja, det vet jag att jag började göra också. Började tänka, vad gör jag om jag dör nu och barnet? Eller vad gör barnet om jag dör?
Vad gör jag om jag dör? Vad roligt, jag har alla de här svagheterna och styrkorna, fast utan barn.
Ja.
Ångest, sömlösa nätter, katastroftankar, skratta på bio och åt mig själv.
Vet du vad?
Va?
Du kanske också har ett barn.
Ja, men det skulle ju vara drömmen.
Inom dig.
Ja. Nej, jag bara tänker att han har ett barn någonstans som han inte vet om.
Ja, men det är drömmen. Jag skulle älska att det så här ringer på en 18-åring och bara... Pappa. Eller pappa. Beroende på... Jag vill bara ge båda versionerna av kön.
Du får gärna utveckla hur det här skulle vara en dröm.
Jo, eller jag har inte behövt vara med om uppfostran. För jag klarar inte av ansvaret.
Då är det så här, nu slipper jag vara ensam.
Ja, och jag kan fortfarande äta middag med någon när jag är pensionär.
Ja, du har någon som tar hand om dig. Det är det.
Nej, men det är inte så att jag har lämnat barnet. Ja, men jag har inte övergett barnet. Utan jag blev varse om existensen nu när du kom till min dörr.
Ja.
Och nu vill jag verkligen lära känna dig, min son slash dotter slash vad du vill.
Vem just skulle det vara? Du känner ju alla dina ex, så att det är väldigt svårt att tänka sig att några av dem har gömt.
Men känner han sina alla ligg?
Eller hur? Det kanske är något kvart i tre rigg. Kvart i tre ligg där en simmare slank förbi.
Kvart i tre rigg, det var någon i hamnen som du drog över.
Det finns kvinnliga hamnarbetare också.
Jo då. Det vill du vara tydliga med.
Du sa att du inte skrattar åt stand-up, du skrattar inte åt film. Varför gör du inte det?
Nej, men, det är klart att det kan hända. Men det är sällsynt. Jag sitter inte och tittar på specials. Jag sitter inte och liksom...
Du konsumerar inte humor på det sättet?
Nej, jag gör inte det. Mycket för att jag är rädd för att mitt undermedvetna kommer att börja skriva saker.
Och du vill inte det?
Det är väl bra.
Nej, men för att jag tänker att det här var ett roligt skämt. Så skriver man ner det. Så kommer man, fast det där har ju den gjort i sin special där.
Ja, så är det snott sen.
Ja, precis. Utan då är det mycket bättre att jag inte ser någonting. Och så om någonting råkar stämma överens, ja, men då kan jag plocka bort det. Och så kan jag ärligt ändå tänka, jag kom på det själv.
Ja, men det är många, vi har haft många gäster.
Det är flera som säger så.
Ja, särskilt ståuppkomiker.
Ja, jag har lite svårt att köpa det, måste jag faktiskt säga. Ja, men,
du tror att alla ljuger?
Nej, alltså, att det skulle vara så. Att det skulle vara så att man säger, ja men nej, jag börjar skriva massa skämt och så visar det sig att jag har sett det och det är därför jag skriver det. Ja. Nu är inte du den enda som har sagt det, så jag har liksom låtit det sjunka in och analyserat det lite och bara, fast skulle det verkligen vara så?
Och ändå, trots att så många har sagt det, så känner du ändå att är fel allihopa.
Det är fel ändå. Men
för att det är så vanligt att man inte konsumerar humor i Sverige, men är du komiker i USA så kommer du inte undan med det. Är du komiker i USA så måste du konsumera humor, för att annars är du inte en riktig komiker. Men här är det så många komiker som säger, nej, jag vill inte titta på stand-up, för att då kanske jag börjar skriva samma skämt som jag ser.
Men det kan också vara frustrationen av att man jag hade kunnat komma på det där, och så fick man se det någon annan göra det, och så blir man arg.
Sotis-grejen. Ja, alltså jag vet. Till exempel, så jag har en gammal anteckning från precis när jag började med stand-up. Det här är ju 11 år sedan eller något sånt. Så har jag skrivit en... jag skriver på dator och så har jag sett en liten sån anteckning, ganska lång sån rutin som jag började skriva på. Vad som hade hänt om alla ledare i världen under andra världskriget var kvinnor. Mm-hmm. Och så hade jag bara skrivit en sån manligt kvinnligt grej och sen hade jag bara det här var jättetrött. För det skulle bara det blir ett kallt krig, folk pratar inte med varandra. Det bara alla de klyschorna. Jag drog den aldrig någonstans. Jag bara liksom gömde undan den. Sen helt plötsligt så sitter jag och tittar på vem är det nu utav dem som gör det? Rock, vad heter han?
Chris Rock.
Chris Rock har en exakt sån rutin.
Ja, roligt.
6 år senare som är bara alltså what if? All this och bara körde liksom exakt alla de grejerna och riffade och folk garvade åt det här manliga och kvinnliga som jag tyckte var tröttsamt för 11 år sedan.
Enda skillnaden var att hans rutin så säger han allting 3 gånger.
Precis. Ja.
What's about that?
Jag kan inte härma honom.
Men vad tyckte du var roligt när du tyckte saker var roligt? Alltså om vi pratade tidigare, Thomas Erikssons ungdom.
Jätteliten?
Nej, inte jätteliten.
Om du vill säga när du var jätteliten så säg när du var jätteliten.
Men du gestikulerar mindre än en bebis så det kommer vara så otroligt tråkigt.
Titt ut, det var väldigt kul.
Titt ut.
Favoritlek fortfarande än idag skulle jag säga. Om ni ser mig att jag håller för ögonen med mina händer, spela med.
Var är Thomas? Var är Thomas?
Ja, men jag minns Nils Poppe.
Vem? Bom. Det var ju prick. Det var bom. Hur i helvete ska ni ha det? Var det prick eller bom? Det var bom som sköt prick. Grabbar, nu ska ni få se hur jag fixar biffen.
Det var bom som sköt prick.
Det här är ju Who's on First inspirerat måste det vara.
Jag minns Janne Wengman.
Vet jag inte vem det är.
Det här är alltså svartvita sån, alltså Janne Wengman var en form utav Åsa Nisse fast ännu mer bonny liksom.
Oj.
Ännu äldre till och med. Riktigt såna svartvita glad hurtigburt filmer. Sen var det mycket After Tjej och Galenskaparna.
Mm, funny.
Alltså Grisen i säcken är fortfarande bland det som jag tycker är det, alltså det är som briljant politisk satir på tramsigast möjliga vis. Men om man vill lyssna sen, musiken har alltid varit min favoritgrej.
Jag tycker också det här är ju
den här brukar vi sjunga i familjen.
Ja, men det är ett jävligt snyggt arr. De är ju framförallt After Tjej, vi är ju en sånggrupp liksom.
Oh.
De vet ju hur man gör det snyggt.
Ja, det är ju det. De vet hur man gör det alltså tramsigast möjliga snyggt.
Ja.
För att det är så tramsigt ibland så att det borde inte vara kul.
Nej.
Det är för tramsigt nästan.
Ja.
Men så blir det ändå. Det är märkligt.
Bong, bong, bong. Men vår fråga lyder nu så här. Bong, 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 bong. Hos en frisör, vad blir man där? Jo, hos frisören blir man fin. Mycket finare än hos någon annan. Man blir blåst av en maskin. Ifrån nacken ända fram i pannan. Med en lugn och säker min styr han kammen och sekatören. Ingenstans blir man så fin som hos frisören.
Det här är inte kul. Det är bara snyggt. Och vi ska vara helt ärliga.
Ja, det är inte där humorn ligger.
Det var snyggt spacework de körde. En tog foten ner och de åkte upp.
Ja. Nej, men det är nästan som att de har repat.
Jag har jobbat väldigt mycket med en komiker som heter Isak Jansson som ni säkert har haft med här.
Nej,
inte.
Han skulle vara med men sen fick han barn och grejer.
Och vi tar inte hit folk med barn.
Nej, jag förstår.
Vi får ta hit den igen.
Så att jag tror att i mångt och mycket har vi gjort en liten sån humorisa. Han har varit den som har så här, men den här borde du titta på, den här borde du lyssna på, den här borde. Och då har jag gjort det varje gång. Varje gång har det varit så här, men det här är rätt okej, det här är rätt kul liksom. Men jag har själv varit ganska dålig på att jaga humor måste jag nog säga sen jag blev äldre.
Men du, vi backar bandet lite grann och pratar lite om din tonårstid för då gick du på samma skola som jag.
Jajamän.
Ja. Var det humor som drog i dig då också? Eller?
Ja, alltså så här. Jag, Jag lärde väl mig, på högstadiet lärde mig att man kunde använda humor för att få skaffa vänner istället för att trycka vänner ifrån sig. Mm. För jag var nog rätt högljudd och jobbig och väldigt länge. Men sen så försökte jag precisera användandet av det i diverse nyårsrevyer och skolavslutningsgrejer och så vidare. Och då tyckte folk om det istället. Och då kunde jag hitta en vän. Det var en ganska intressant resa under just högstadiet.
Och det var Isak.
Ja, men Isak har hängt med från
längre
sen.
Ja, för ni är från Enviken.
Men han har varit hela tiden lite hippare. Så att han har ibland tagit ett steg ifrån. Han har alltid använt sig av mig när vi ska göra saker och ting.
Uh-huh.
Men umgås privat, det har vi inte alltid gjort.
Okay.
Mm-hmm. Inte under uppväxt, men det förstår jag också. För jag var en tönt väldigt länge.
Var du? Jag trodde inte.
Nej, alltså katastrofalt.
Minns jag inte från gymnasiet?
Men det var ju det. I årskurs 9 hade jag liksom tippat över. Och då hade jag börjat få liksom lite sådär grepp på saker och ting.
Vad definierar en tönt? Det här är slutet på 90-talet, eller?
Ja, 2000 alltså, var i alla fall gymnasiet. Ja. 2001-2004.
Ja, men tänk att jag visste inte att man behövde fixa håret.
Ja, en klassiker.
Så att jag kom alltid med morgonfrilla till skolan.
Ja.
Jag hade alltid mina syskons kläder, för jag var inte intresserad av kläder. Så jag fick alltid det som mina äldre syskon hade haft bara.
Just det.
Och sen så var jag över högljudd hela tiden.
Ja.
Åt luft.
Ja, men det är en tönt. Det är sant. Ja.
Men, förlåt, det här men, är jag, inte jag, podden göra, men var men... Isak inte en tönt?
Nej, men Isak var ju en cool. Han tillhörde cool. Det coola gänget.
Hade han frisyr?
Han hade ju bott i USA och Australien och hade lite erfarenhet, kunde engelska, såna grejer.
Han hade så mycket cred så han kunde dyka upp i sina syskonskläder.
Han kunde dyka upp i mina syskonskläder, så mycket cred.
Ja, men för både du och jag gick i teatergymnasiet.
Precis.
Ja. Mm. Och sen så kom du in på teaterhögskolan, vilket du nämnde också.
Det är ju ett glapp här emellan.
Ja, ja.
Det går inte back to back, kan jag säga.
Nej, men vi hoppar till teaterhögskolan.
Ja, okay, ja.
Du gjorde lite stand-up innan teaterhögskolan.
Yes.
Och sen så gick du teaterhögskolan. Inte så mycket stand-up.
Inte så mycket stand-up.
Nej. Nu idag, med det du har i bagaget, identifierar du dig mer som komiker än skådis?
Jag hoppade av allt skådisjobb för 2 år sedan.
Ja, varför då?
Det är för att jag ledsnade.
Okej. Okay.
Det är...
Men jag tycker jag har hört din röst på någon sån här VO-grej, på någon reklam och grejer.
Det kan hända. Alltså...
Det är ju inte exklusivt enbart för sådana som identifierar sig som skådespelare att göra VO-jobb 2019.
Nej, men jag har hoppat av teatern för en tid, har jag gjort. Det blev väldigt mycket turnerande. Det blev väldigt mycket slit för väldigt dålig lön.
Mycket barngrejer, va?
Det var väldigt mycket barngrejer. Jag har inget emot att spela barnteater, men det var för dåligt betalt och för mycket jobb.
Mm.
Ibland ligger man borta 17 dagar i Norrland. Och det är mitt i vintern. Och nu skulle jag helt plötsligt ha familj, så jag sa att det här går inte längre. Liksom. Så då sa jag tack och godnatt och sen...
Gick du någon förberedande innan du kom?
Ja, jag gick Stockholms elementära teaterskola Sätt, som inte existerar längre. Så har jag fått höra, den har lagt ner. Så den gick jag. Och lumpen.
Jaha.
Ja.
Mm-hmm.
Också scenskoleförberedande på sitt sätt.
Ja, verkligen.
Mm.
Jag gick ju Fridhems folkhögskola.
Ja, du är en fridhemmare.
Ja, men jag tror över hälften kom in på teaterhögskolan i min klass och majoriteten jobbar som skådisar. Men de som kom in på teaterhögskolan, de jobbar bara på institutionsteatrar i olika små orter. Det är typ så här Växjö stadsteatern, Dalateatern, Linköpingsteatern och så vidare. Så att om man vill bo i Stockholm och vara skådis så är det nog svårt.
Det finns ett sånt överskott utav skådespelare, så att vill du ens jobba som skådespelare är det svårt. Det är många som kommer in bara med en konstnärlig agenda också, då är teaterhögskolan en jättefin plats. Men om man tänker sig att man ska bli skådespelare och bo i Stockholm, då räcker det inte bara att gå till teaterhögskolan, utan då måste du ha tur, kontakter och ett driv av Guds nåde.
Det är väl i snitt bara typ 10% av alla som går, alltså en ur en klass som fortsätter som verksamma skådespelare och sånt där. Det var det, jag såg någon sån siffra förut att
aha, i slutändan.
Ja, men per klass så är det typ så här 10% som faktiskt gör det. Det så kan man ju säga, vad menar man med det? Menar man livet ut eller menar man de nästkommande 10 åren? Men jag tror att det var någon siffra som var så här att det är 10% som orkar hålla sig kvar i branschen liksom.
Väldigt många sadlar om.
Många sadlar om och blir socionomer. Typ. Inget fel med det, men...
Jag tror att i min klass tror jag de allihopa tror jag har jobb just nu.
Ja.
Det är Kristoffer Nordenrot, om ni känner till från Poesi för fiskar.
Ja,
just det.
Ja. Han valde ju aldrig teatern utan gick direkt till film. Ja. Men han har ju gjort, det går jättebra för honom.
Just det.
Han är duktig.
Han är väldigt duktig. Mm. Men resten tror jag jobbar med teater. Alla har liksom haft kontinuerligt jobb med teater. Det var jag som hoppade av. Men det var inte som att jag hoppade av i brist på jobb heller, utan bara för att...
Nej. Mm. Nej, men det är väl det pusslet också. När man får familj så tror jag att det är ganska naturligt att man vill ha något mer stabilt liksom.
Sen ville jag köra stand-up.
Ja.
Det ska jag erkänna.
Mm.
Det ska jag erkänna.
Hur går det då?
Det går bra. Den här hösten har varit jätterolig. Många trevliga gig. Mm. Så att det känns kul. Det känns som att det är på gång.
Ja, en sista fråga innan vi går in på ämnet.
Ja.
Vi måste ju beröra impro, eftersom att vi är improvisatörer och att du har improviserat en hel del.
Just det.
Hur har du, när kom du in på det? Hur mycket har du gjort? Och vad tycker du om impro?
Alltså jag älskar
och varför
impro.
Håller du inte på med det fortfarande?
Det är för att ingen vill improvisera med mig. Det är det korta svaret. Nej, men det är så här. Jag och Ola Aurella har ju improvat mycket ihop.
Ja.
Och vi pratar väldigt mycket.
Namn står där, ser du det?
Va?
Ulf har fisk i fårakläder.
Det var ju...
Ja, Ulf i fårakläder. Det var jag och Ola. Jag och Ola och Isak. Och sen hoppade grupp. Isak ut. Och sen så försökte vi ta in lite andra ett tag. Men vi hittade aldrig den tredje liksom benet att stå på riktigt. Mm. Sådär. Och jag och Ola har haft flera möten om så här efteråt. Vi borde göra något mer. Men det, det händer inte, lyfter inte riktigt. Jag skulle säga att det första så här... Jag var med på Impro 1 Boulevard.
Ja.
Gjorde en säsong där.
Mm.
För det var en av dem som var pappaledig. Och Pontus Ströbeck var konferencier.
Ja.
Och då bara lyfte han in mig. Och sen så körde jag en säsong där.
Mm.
Och det tyckte jag var svinkul. Och sen, alltså jag har ju imprat bara i skolsammanhang tidigare. Jag inte riktigt så här stå på scen impring.
Nej.
På något vis tror jag.
Nej.
Och sen så körde vi lite Ulf i fårakläder. Och sen har jag ju varit med er någon ynka gång. Men jag har gjort väldigt lite egentligen. Jag har även varit med Elin Almen på... vad heter det? Gorilla Impro eller vad de här kallar
för. På studion.
Ja, så att jag har gjort små strössel. Ah, liksom.
Mm.
Men jag älskar det. Alltså det är så roligt. Så att, och det är ju en konstform också som är... Det är så lite i Sverige. Alltså det är så få som fattar hur bra det är. Det borde vara så mycket större än vad det är. Det är det jag försöker säga.
Det är svårt att förklara för folk vad det är för någonting.
Det är svårt förklarat, och det har för min del, alltså min syn är att det har odlats i fel jord liksom. Det har ett rykte av att vara någonting som det inte är, tack vare eller på grund av vilken väg det fick in sig i svensk kulturliv. I USA så har det alltid gått via liksom sketchhumor, scener och liksom haft den evolutionen av att vara en humorform. Och här var det Helge Skog som tog det via Stadsteatern, och det blev mycket mer teater kring det, skådespelare som utövade det och fick liksom fritt spelrum. Det var inte så mycket restriktioner på hur man skulle göra det, det var mest bara att man skulle göra det. Och därav blandades mycket flum in i det.
Ja, just det.
Och det är inget fel, alltså,
det är bara att det är en variant av det.
För all del så kan impro få vara flum, men den impron som jag har inspirerats av är jättestrikt kring regler och tänk och hur man ser humorn, och har jättemycket med point of view att göra, och är en helt annan grej än vad folk får upp för bild av det. Så jag tror att det är det som är, det är väl nämligen liksom, ja, stenen i skon för mig, att det är fine om du inte gillar det, men då måste du först veta vad det är.
Jag tror att det går väldigt lätt att dra paralleller till clown.
Ja.
För att om man tänker hur clown-traditionen är i Sverige också, så var den rätt noll fram tills Stunk började väcka liv i den konstformen.
Ja.
Och faktiskt började presentera någonting som hade aktiva regler, ramar, och började göra föreställningar utifrån det, och då exploderade det och blev någonting stort och vackert igen.
Ja.
Innan dess så var clown också väldigt flummigt i Sverige. Jag tror att vi har adopterat saker på ett flummigt vis från början.
Jag tror också det.
Vi är ett för coolt det är för mycket coolingar i Sverige också som direkt ska, ska dissa. Det är så lätt att säga att saker och ting är dåligt fast man inte vet vad det är, för att det är lättare att tala om att man, att man tycker illa om någonting än att man tycker om någonting. Så det är så ofta jag hör folk i både poddar och radio och grejer prata om både clown och impro och massa olika saker som man hör att så här, men du har ingen aning om vad det är. Nej. Men ändå så ska de sitta och så här,
och stand-up för all del.
Ja. Det är så mycket dissningar kring det fast man får höra att folk inte vet vad det är.
Men det måste finnas en otrolig stamp of approval för att man ska få med sig svenska folket på någonting. Clown är ju fortfarande en väldigt marginaliserad grupp som vet och uppskattar vad det är. Jag tror de flesta tänker cirkusclown när de hör clown. Ja, till och med om jag säger, men har ni sett 1-2-3 stunk? Nej, men de heter Teaterhallen förut. Nej, ingen koll liksom. Så att det är samma sak där, de brottas ju också med.
Ja, kanske att vi värnar för mycket om det svenska svårmodet.
Ja, det tror jag, absolut. Och folk, jag har till och med varit på en humorfestival där en panel satt och hade konsensus på att humor är lika med tragedi.
Ja.
Och det är allt. Alltså om det inte är någon svärta i det så är det inte kul.
Nej.
Och sen så satt samma person och namedroppade Amy Poehler, Tina Fey och Will Ferrell. Och samma liksom.
Och då räckte vi upp handen och frågade, men har ni tänkt på att de här improvisatörerna ni sitter och pratar om, att deras humor kom från impro och att det är också ett sätt att jobba med humor. Och de bara, vilka improvisatörer? Vi har inte nämnt några improvisatörer. Jag hade ingen aning om att de kom från det.
Och det var liksom sju namn, jag kommer inte ihåg exakt vad det var, men det var
Bill Murray och Tina Fey.
Ja, men det är hela jävla gardet liksom. Så det är spännande. Men jag tror att det har med det svårmodet absolut att göra, att vi tror att humor måste vara någonting annat för att det ska vara fint. Det var för övrigt en publikmedlem som sa under den här humorfestivalen där vi diskuterade humor, måste det vara roligt? Där är Sverige.
Ja. men faktiskt på allvar så tror jag att, det är viktigt. Jag tror att vi i Sverige kommer att begåvas med mycket bättre humor ifall det börjar i en plantskola som är improvisation.
Ja.
För att det finns ju många stand-up-komiker som improviserar med publik.
Ja.
Och det funkar för en del och det funkar inte för en del.
Mm.
Men de som har med sig det och kan det, de har redan vunnit halva sitt sätt.
Ja.
För då kan de komma till en scen där deras material inte fungerar, men ändå rädda sitt anseende och gå av.
Ja.
Kan man inte göra den biten, då, om man bara förlitar sig på sitt material, då är du dömd att krascha så många fler gånger.
Ja. Det tror jag också.
Jag har ju en bebis.
Jag tror du skulle säga jag har ju en bebisröst.
Ja, men det är det jag menar. Det är den jag är på väg till. Så det är så. För att jag har ju en bebisröst som jag använder mig av väldigt mycket numera.
Ja, aldrig hört det göra, tror jag.
Ja, men det roliga är att det dröjde tror jag 6 år utav stand-up innan du använde den.
Ja.
För att jag hade bestämt mig för att jag aldrig skulle använda den, för att jag tyckte att den var fusk. Eller jag tyckte den var hack. Och jag kommer inte ihåg vem det var som till slut, men testa, kör med den bara. Och så körde jag med den och sen så har den alltid funkat.
Och den improviserar du med, eller?
Och den improviserar jag bara med. Det har blivit min grej. Okej, jag kör med den, men då improviserar jag bara med den. Och då gör jag också så att jag kör mitt material och sen i slutet av setet så börjar jag prata med den här rösten då och bara improvisera med publiken. Och ett tag så testade jag för att jag ville lägga det lite tidigare. För att då kunde jag återkoppla till bebisen eller någonting annat i något stort. Man får liksom planer om hur man ska lägga upp sitt sätt. Ingenting gick att köra efter. För har man kört impro som funkar, då kan man inte köra material.
Nej.
För det går inte. För att impro är liksom levande.
Det är
någonting som inte alltid fungerar när man lyssnar på det efteråt eller tittar på en filmatisering utav det eller vad som helst. Nej. Men om du är där i rummet och upplever att det här är någonting som plockas upp på riktigt, händer och sker, och sen helt plötsligt får levererat bara vanligt material efteråt, då känns det så torrt.
Ja, men människans ansikte och kroppsspråk kan inte ljuga, och du ser ifall någon hittar på det i stunden.
Exakt.
Eller ifall någon har skrivit. Så.
Exakt.
Och utan att lägga någon värdering att det ena är bättre eller andra, men det är olika växlar. Och jag tror att, precis som du säger, om du har skämtväxeln i och sen så börjar du freestyla, då är det farligare på ett sätt. Jag tror publiken generellt tänker att oh shit, vi är ute på hal is, de vet inte vad de gör. Om du sen drar tillbaka växeln till, fast nu har jag skrivit igen, då tror jag att det är lite så här, ah, okej. Okay. Det var ju farligt, farligare nyss.
Alldeles nyss var det intressant.
Ja. Det är levande. Ja, men det är ju det konkreta vad som är improvisation, att det faktiskt är improviserat. Men det många inte har förstått är att impro också är ett skrivverktyg, och att det finns jättemycket regler som har att göra med hur du hittar det roliga. Mm. Och det är den amerikanska impron som vi är inspirerade av. Vi kallar det för Game of the Scene, att när du ser vad som är roligt i en scen, om du då är ensam och ska komma på det roliga, så är begränsningarna större för att det bara är din hjärna som fungerar. Men om ni är 7 stycken improvisatörer på scenen som tillsammans kan pinpointa, det är det där som är roligt, och jag kan lägga min aspekt i och höja det skämtet, så har man en jättemycket större repertoar av humorister som kan hjälpa till med att bygga sketchen och göra det kul. Ja. Och just den delen tror jag är helt okänd för svenska folket, men den är jättestor i USA, och det är ju så de jobbar i writers room, att de har massa improvisatörer som tillsammans skriver manus och vet vilka regler och vilka principer man kan
och de är så mycket mer, alltså de komikerna är ju mångfacetterade, många har ju det impro som verktyg, men de har ju tagit alla kurser. Alltså de har ju kört stand-up i flera år, de har gått alla improkurser. Ah. De som satsar på att skriva i USA har ju fler färger på paletten, tror jag.
Jag skulle också säga att en människa som är van med impro är också van med att våga riskera att vara dålig.
Ja, ja. Exakt. Oh, ja. Som att rappa i direktsändning på AMK Late Night.
till exempel. Jag skulle säga så här, alla gånger man ger sig ut på att sjunga i impro är en sån... Om du inte är van med att du kan misslyckas katastrofalt, så kommer du aldrig kunna göra en bra låt.
Nej.
Du måste våga vara så fruktansvärt dålig för att kunna prestera någonting.
Yeah.
Och jag tror att även precis som du säger, att sitta och skriva tillsammans med folk handlar också om att jag vågar presentera det här, men det kanske är jättedåligt. Alla andra, och ingen av dem, det kanske inte faller i god jord den här gången, men du har åtminstone bidragit med någonting som någon annan kanske inte kom på den här gången, och då kanske jag kan komma med någonting annat en annan gång.
Exakt, och är du i en miljö då där det är improvisatörer som har lärt sig jag och principen och vet att så här, ja, men om jag direkt säger nej till det där förslaget, så kommer prestationerna bli större och du kan inte leverera lika många idéer.
Exakt.
Men om du sitter med massa improvisatörer som bara säger ja, nu bejakar vi och vi brainstormar, så är det lättare att få fram sina idéer.
Det blir ett mycket bättre klimat. När en börjar säga nej, så börjar alla säga nej.
Ah.
För att det blir också en tillbaka kaka mentalitet där det är så här, om min idé inte kommer igenom, så tänker inte jag släppa igenom din idé, och så tycker alla att de är bäst, och så händer ingenting liksom.
Men är inte det, jag får känslan av att det är lite så att man skaffar en massa författare till ett program, och sen så får alla de slänga på material, och sen så drar man 3 grejer ur stacken, och så är det massor som får nej.
Ja.
Och det är en ganska intressant och rätt så här, tom variant utav skrivar men som konstform att producera manus, kan jag tänka mig. För då blir det ju verkligen de små öarna istället, att folk sitter på sin egen kammare och bollar med samma ämne, och sen så drar man strån ur stacken istället för att man slår ihop folk. Intressant. Jag har inte tänkt på.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Ska vi gå in på ämnet?
Ja, herregud.
Just ja.
Vi såg nyligen om Tomten är far till alla barnen, som jag minns som en fantastisk komedi.
Mm.
Och du ville gärna prata om den också.
Mm.
För det är ju ändå snart jul.
För det är ju ändå,
det är ju ändå snart. Julen är ju runt hörnet. Liksom.
Vad är det för datum idag?
Idag är det den, ja, så idag är det den 19.
Oj, oj. Ja. Vi knackar julen på dörren.
Ja, det är verkligen knäck och julklappar som ligger på agendan.
Tomten och far till alla barnen kom år
1999, vill jag säga spontant, men jag har inte kollat upp. Jag har inte gjort min
hemläxa. Om den är 1999 så är det alldeles fantastiskt, för det är ju 20-årsjubileum.
Åh, oh, jävlar, tror du det kan vara det?
Så att det hade ju varit ypperligt. Men jag vet,
ja, det var 1999.
Ja, det är 20-årsjubileum.
Så, är det 20-årsjubileum. Så ja, då kan vi ju skylla på det.
Ja, det är därför vi pratar om den, exakt. Det är inte alls vad du ville prata om den filmen.
Jo, jo, men för du frågade efter ett AMK så här, vilken julfilm så.
Ja.
Och då sa jag per automat, alltså rent reflexmässigt säger jag Tomten är far till alla barnen.
Jag blev jätteglad när Erik sa det.
Jaha,
ja.
För att
jag tycker det är en sån rolig film att diskutera.
Ja. Mm.
Ja,
och jag håller med, för att jag vet att för den har gått igenom så många stadier i en själv.
Mm.
För jag, precis som du, minns den som en fruktansvärt rolig film.
Ja.
Idag är den ju mer fylld utav one-liners som, alltså den är mer fylld av greatest hits. Det sa jag på svengelska. Greatest hits som man sitter och sjunger med i.
Ja.
Så att när han börjar göra klart på drinken och säger jag ska ha en ny drink, och han säger men varför är det på den där, så säger han för den är slut. Och så kan man, alla i soffan säger det tillsammans, och sen applåderar man och tycker det är mysigt. För hela filmen är uppbyggd på att varje scen slutar med en punchline och sen börjar det på ett nytt ställe.
Ja.
Alltså det är så otroligt klämkäckt manus.
Men det är ju en, om jag minns det rätt, så tror jag Kjell Sundvall var så här: jag vill sätta en fars på film,
ja,
på bio. Och det här är ju en fars.
Oh ja.
Det som förvånar mig, för de flesta farser jag har sett, så är det ändå inte så att folk bråkar konstant.
Nej, men det gör de här.
Och det här är ju en bråkkavalkad som jag inte hade tänkt på.
Nej. Vi analyserade ju lite att några av de här bråken var ju fullkomligt onödiga också.
Mm.
Att de bråkar för att komma fram till saker. Alltså som till exempel den här scenen i bastun.
Ja.
När hon får reda på att han har steriliserat sig.
Ja.
Så bråkar de fram till att han ska berätta det.
Jag tycker jag är för gammal för att gå omkring och bära på spädbarn.
Det där är ju en anflykt. Förresten är det inte ditt beslut.
Jo, det är visst.
Ledsen Jansson, med de här fallen så är det kvinnan som...
Nu börjar det. Håll i dig.
Det kan jag visst.
Fast, jo. Nej,
jo.
Nej,
jo,
nej,
säger jag.
Ska vi slå vad eller? 500 spänn.
500 000 spänn.
Är du sjuk?
Nej, det är jag inte.
Va? Vad är det då? Men vad då?
Och sen kommer hon på det. Aha,
direkt.
Har du steriliserat dig? Ja. Bara för att han liksom sätter handduken på skrevet.
Precis, han kan ju lida av herpes och inte klia sig. Men, nu.
Men vad det
varför
är...
Varför har du steriliserat?
Vad det är ju att det är en fars. Det är en teatral fars. Den är superteatral.
Den är
hela
otroligt
filmen.
Teatral.
Och jag tror att det är det jag gillar.
Ja, okej. Okay, ja.
Bara hur han säger ordet spädbarn. Ja. Alltså, ni skulle kunna spåra tillbaka och bara få lyssna på hur han levererar ordet spädbarn med en artikulation som att han skjuter ut ordet. Det är teater så att det blir vackert.
Jag tycker jag är för gammal för att gå omkring och bära på spädbarn.
Spädbarn. Alltså det är spädbarn. Jag är för gammal för att bära på ett spädbarn.
Det är väldigt mycket så, det är jättemycket. Och vad heter Anders Ekborg är ju inte skådespelare.
Och det
märks.
Märks ju ordentligt.
För det är också en grej, det är några fantastiska rollprestationer i den här. Både Peter Haber, Jessica Sandén, underbara.
Leif André är bra.
Leif André är superbra. Dan Ekborg gör ju kanske sin bästa roll.
Han är också någonsin. Men det är också det här, vad som har åldrats lite. Eller så är jag som inte, jag var inte så medveten kanske, men jag uppfattade inte den som lika sexistisk och rasistisk när jag såg den.
Nej, men det var det inte.
Men jävlar alltså, alla, till och med protagonisterna är så här, de bara slänger ur sig. Ja. Rasistiska, det ska, men då är situationen att hon säger något rasistiskt och så kommer de i bakgrunden med ett barn från som är asiatiskt, men det är fortfarande en väldigt rasistisk sak att säga.
Ja.
Men apropå det här med att alla bråkar, nu har man bara sett en scen med ett bråk, så kan det vara lite kul att titta på, men jag tycker det blir lite långtråkigt när det är så här varenda scen resulterar.
Det är lite monotont.
Ja, det är.
Ja, jag håller med om det, och det märks också, för filmen går lite stå efter en, men jag tror att det är en timme 10 eller något sånt.
Ja, alldeles för lång. Det är något ställe där i samma scen med Peter Haber och Peter Haber och Katarina Ewerlöf har samma bråk 2-3 gånger tror jag.
Mm.
Alltså att de har bara bytt, men han sitter på cykeln och sen sitter de på sängen och sen så står de i hallen. Men i princip samma bråk.
Ja, och sen det roligaste av allt tycker jag är barnen som är uppställda på rad.
Ja.
I varje bråk så är det så här,
så kommer barnen och står som så här, Disney-djur i Snövit liksom.
Och det är till och med att så här, i en scen så är det nattning så att barnen har gått och lagt sig, och i nästa scen då står de uppradade i hallen igen. Det är verkligen så här, okej hörni barn, nu ska vi ta klippbilder på uppradade barn, och då är det så här, de längsta barnen står, det är som skolfoto.
Ja, verkligen. Vi har barnen en dag, vi måste ha alla bilder uppradade.
Och så bara, okej, men det flyger inte riktigt, det är bara bråk. Lägg in en klippbild på barnen så blir det kul.
Men det känns som att pitchmötet har varit att de gör det för barnens skull, men så ska det visas att barnen mår jävligt dåligt utav hela processen hela tiden. Så därför ska man ska för det är jättetydligt när de sitter och äter och så säger de så här, julen är ju ändå för barnens skull, och så klipp till barnbordet där det är julmust och bara en skinkmacka, medan de andra dricker sprit och häver i sig mat.
Det finns många grejer som är roliga med den här filmen, och jag tror att den hade åldrats bättre om det hade varit mindre bråk och gräl. Vissa poänger tycker jag är roliga, och just Leif André, han är ju världens sexist i den här, men han tycker jag mest om, för han är glad och bråkar inte med folk.
Exakt, han tycker jag också om.
Han är alltid så här, men vad fan, kom igen nu för fan. Han är så positiv och liksom, man är med honom. Go Leif.
Go, äckelgubbe.
Gå, ta nu på bröstet för fan.
Otroligt obehaglig hångelscen mellan han och Jessica också. Otroligt obehagligt.
Till skillnad från Dan Ekborg som säger till sin styvdotter att det går att köpa alla till rätt pris, unga dam, till rätt pris.
Men vad som är intressant är, för att Dan Ekborgs roll, alltså den typen av figur, den finns med än idag i alla typer av filmer. Men idag så har man målat ut den som så himla mycket tydligare. Det här är en... Han är fel på alla sätt och vis. Men den här är 20 år gammal. Så här får den också vara... Ja, men lite skön. Och det märks att det var många som satt och också liksom slog varandra lite grann i sidan och bara, det är ju du som är den där i familjen på den tiden. Och det inte riktigt finns kvar nu. Någonstans så blir det lite... Jag kan tycka att det är lite skönt att titta på det porträttet. För att idag så hade man målat det porträttet med en sån himla tydlig... liksom skylt över där det hade stått, det här är fel. Alla hatar den här människan. Men efter att jag tittar på den här filmen så kan jag ändå inte låta bli att sjunga med på hans one-liners, för att Dan Ekborg lyckas med bedriften att göra denna fullkomligt vidriga människa mysig.
Eller jag förstår vad du menar.
Men det är sagt.
Åh, nej, sen tar du till höger.
Vem tar till höger?
Tyst!
Inte du, Ahmed.
Det här hade ju inte riktigt kunnat gjort idag.
Hör nu här, Mohammed. Du ska inte alls ta till höger vid macken. Du ska låta kamelen stå parkerad hela dagen idag. Och låt oss vanliga svenskar fira jul i lugn och ro. Fattar du?
Han är inte jättemysig.
Nej. Just meningen. Just meningen. Fattar du? Ja. Det hade aldrig kunnat gått.
Nej. Och sen också som du nämnde lite snabbt där, att han säger i princip att det går att köpa alla till varje pris. Att han är, nästan hintar till sin styvdotter att han skulle kunna köpa sex av henne om han ville.
Det beror ju på hur man läser av det. Men,
och sen köper han ju också sin son som hatar honom under hela filmen i själva julklappsöppningen. Så köper han ju en dator som kommer ut tokkramar. Så att han,
det är lite kul att han får rätt.
Vinner också, ja,
precis, han vinner.
Det är otroligt märkligt.
Men sen så blir han ju nykterist ett år senare, så då har han lärt sig sin läxa.
Just det.
För det är ändå alkoholen som är boven, eller hur?
Ja, ja, då blir man rasist och sexist.
Ja.
Ja, på tal om alkohol, så det måste ju vara bortklippta scener, annars är det tidernas största klaffel när det är tomten som är då till det här paret, det nyinflyttade paret, som vi också kan diskutera, som är så här, varför firar de inte jul?
Du bara fick lådor, ingen julskärm alls.
Det är ändå,
liksom,
det är ändå en familj.
Ja. En ondskefull finsk kvinna, det är vet.
Och sen så har han då fått i uppgift att vara tomte till dem. Eller vad fan,
ja, men han ska väl vara områdets tomte?
Ja. Men och det är så här, du har precis flyttat in.
Ja.
Du har lådor överallt. Ni har inte ens haft tid att dricka liksom lite glögg tillsammans. Men du har tagit på dig att vara områdets tomte. Men innan du går ut så dricker du en drink. Och sen så är du stupfull.
Ja, han går från att artikulera helt normalt och ta på sig tomtekläderna till att dyka upp, och Peter Haber öppnar och han bara, finns det några snälla barn?
Men han säger att han ska vara hos fem familjer.
Så han har varit hos fem innan.
Man kan tolka det som att han har varit hos fyra innan och det här är femte.
Men
att han har
varför måste varje. Han dricka hos alla?
Ja, men det är för att han har väl djup ångest över sin finska förbannade hustru. Han får ju inte komma hem förrän han har fixat att hon ska gå och be om ursäkt. Så det är uppenbarligen inte ett okej förhållande.
Nej.
Det kan vi ju...
Men det är också så tråkigt att de också måste bråka, för båda blev ju drabbade av Katarina Evelövs karaktärs rasism.
Ah.
Ja.
Och när de kommer hem så måste han ändå, då har de ändå varit så här typiskt svensk manus att så här, ja, men nu måste ni ha en konflikt om det här. Ja. Ni kan inte vara ense liksom.
Det är i princip så här, hon borde be om ursäkt, och han säger nej, men hörru,
så farligt var det väl inte.
Och så tycker man att vad snäll han är. Mm. Men om hon säger hon borde väl ändå be om ursäkt, och han säger ja, usch, det där är hemskt, då tycker man ju om dem mer och man kommer snabbare fram till handlingsplott på.
Och nu hatar man henne.
Ja.
Istället så avslutar scenen med en punchline som är, vi borde ha gett henne pingvinen!
No.
Man bara vrålar ut i ingenstans. Och man bara, okej.
Okay, no. Jag tycker också att han har en så här jätteroligt melodramatiskt spel när han kommer full och ska försöka komma in. Och hon bara, han ska komma hit och be om ursäkt. Han är inte ens bara, men snälla du, jag fryser ihjäl.
Det är väldigt, väldigt teatraliskt är det. Sen är det intressanta faktum, han misshandlar ju sönder tomten också.
Ja.
Vi pratar, han slår honom, han drar hans ansikte,
nästan dödar honom,
fram och tillbaka över ett piano, gör en nacksving så han landar i ett glasbord.
Och han har inte gjort någonting.
Och sen sekunden efteråt när det visar sig att han berättar att han har steriliserat sig, då är det som är grejen.
Ja.
Och det är inte den här.
Och punchen på hela filmen är att det där paret har flyttat.
Att det står till salu, så det var så att han fick ingen straff för det där.
Jag hoppas att han dog. Att det är det som är undertexten. Att hon är ensamstående förälder någonstans i Bagarmossen nu istället.
Men hon vägrar sörja honom för att han fick inte dit Peter Habers karaktär till att be om ursäkt. Eller hon då.
Det var Katarina som skulle gå.
Ja, just det, var Katarina.
Hon ska be om ursäkt.
Hon ska be om ursäkt. Jag är finsk och jag är arg.
Herre jävlar vad hon kan vara arg. Men det är många fina scener. Det är också hon som ska vara den arga tonårsdottern. Det funkar så där, just det.
Jag tycker hon var ganska bra skådespelare gentemot alla andras överspel. Men det är ju en överspelsbaserad.
Det är det som är problemet. Att vi har en person som är
Dahlström, Alexander Dahlström.
Ja, för hon är ju filmskådis och de andra är teaterskådespelare. Så hon spelar ju mer film och de andra spelar teater. Och när alla andra spelar teater, då blir det lite weird. Förutom i sekvensen då hon drar sin legendariska monolog då,
just det.
Precis innan hon går, där hon förklarar vad alla gör.
Ja.
Vad är det för fel på oss?
Thomas ska inte hålla käften, Anna är full, Åke är kåt, Sara är galen blir befruktad, Janne krockar bilar, Rickard går i terapi, Erik är plötsligt bög och Pauline bara gråter.
Behöver jag fortsätta? Och
precis. Mm. För där är materialet så pass teatralt i
att
sig.
Att det går inte att komma undan.
Nej.
Att göra det teatralt.
Men det är också Kjells fel. måste man lägga på någon. Ja. För att det är ju det de har valt i den här filmen.
Ja.
Sen måste vi prata Anders Ekborg, som de har då valt gett rollen som killen som ska vara den rolige.
Ja.
Som drar små skämt hela tiden. Alltså hans små skämt,
ja.
De är så tråkiga. Så att det är...
Ja, det är så extremt dåligt.
Det är så dåligt. Alltså det är så dåligt så att det gör ont i kroppen.
Redan i det här startminglet så har han något... Ja, när alla ska presentera sig för Helena av Sandbergs karaktär.
Thomas.
Hej.
De är inte så farliga som de verkar. De är mycket värre. Det här är Anna, min sambo.
Hej. Hej. Thomas är en enda här idag som inte har legat med Sara. Eller hur, älskling? Jag har en kusin som också är homosexuell. Så pass.
Han heter Gunnel och är nästan lika söt som du.
Gunnar.
Thomas heter jag, du är ihop med mig nu. Gunnar är din före detta man.
Jag menar att min kusin heter Gunnar, dummer.
Ja, ibland går ju inte hissen ända upp.
Ser det han som vinner den?
Ja, för att han kan leverera ett skämt.
Ja.
Det är det som är skillnaden.
Hans bror är verkligen värdelös på humor. Och han har fått allt material.
Ja.
Hej, Gunnar är din... Det är jag som är Thomas. Det är så dåligt.
Men det är även när han... när han håller på att intervjua honom för att han inte har legat med henne. Så hur känns det? Du som inte har legat med min fru, du känner inte... Hur känns det? Ja, jag sover gott om nätterna och jag...
Goda vänner, sprit och fikon, vad tror du?
Ja, precis.
Ska vi... Fint hon har ordnat till Sara. Tomt och allt. Åh, oh, förlåt mig. Goda vänner, sprit och fikon och jultomten.
Mm.
Väck mig.
Du, jag tänkte på en sak. Vi två är ju faktiskt de enda som inte har barn med Sara. Hur känns det, tycker du?
Ja, jag sover gott om natten. Jag har inga ätstörningar och jag kan inte säga att jag är rädd för döden. Mm. Inte egentligen.
Nej, jag bara undrar om du känner dig utanför.
Men det är ju också, alltså, om man ska ursäkta honom, han är ju operasångare. Alltså, så här, han är ju inte första hand skådespelare.
Ja, musikalartist kan vi väl ändå ge honom.
Ja, det kan vi ge honom, fast då ger vi honom åt fel håll. För att jag vill ju försöka ursäkta att han inte kan spela.
Ja, men det, alltså, han är ju ändå, jag skulle nog säga att han har gjort mer musikal än opera, tror jag.
Ja, jo, men han har väl spelat i Judas och sånt, såklart. Ja, man kanske är musikalartist då.
Ja, fast Kristina från Duvemåla är väl hans största.
Det är...
Här finns bara villgräs. Den sjöng han.
Och det finns också en plot hole här. Att det är... Eller det är kanske inte. Men när man bråkar så kopiöst mycket att man till och med funderar på att ta bussen därifrån.
Mm.
Att det aldrig kommer fram att han har steriliserat sig förrän i slutet. Det känns lite som en stretch att så här, om ni ändå håller på med det här bråket, så är, du vet att hon har varit otrogen och du har ju möjligheten att, tror du, kunna bevisa det.
Ja.
Varför använder du inte det verktyget i så fall? För att du skäms, för att du vill hålla, för att du vet att du har gjort fel och inte berättat någonting, men det är ändå så här, du är så jävla arg och alla ex är där. Då skulle man bara, du, den här dicken funkar inte. Om det var en remake så skulle det vara så. Jag får ju rollen direkt. Jag skulle säga så här.
Den här dicken funkar.
Katarina Evelövs karaktär, den här dicken funkar inte längre, och sen skulle filmen vara slut.
10 minuter lång film. Det är mest Thomas som försöker dra roliga och skämt, och sen så är det, den här dicken funkar inte. End scene.
Ja.
Men på allvar, den är för svag. Alltså själva huvudpremissen är för svag.
Ja.
Ja.
Man stör sig så himla mycket på att han inte bara säger.
Ja.
Alla som har sett den sitter ju och liksom skriker inombords, men säg
något
då.
Ja.
Men det finns ju bra saker med den här, men jag blev förvånad över att den hade åldrat så mycket på mig. Jag trodde att skämt som jag trodde jag skulle skratta åt, framförallt så minns jag Dan Ekborg som väldigt rolig.
Ja.
Men på grund av att han säger så många grejer som jag tycker är så extremt grovt, så har jag svårt att skratta åt det som jag fortfarande skulle tycka var kul.
Aha.
Till exempel repliker som, ja, men ibland går inte hissen ända upp. Hans timing är bra och allt sånt, men han säger så många gränsen grejer så jag blir så här, ja, det går inte att tycka om dig.
Jag är ju tvärtom. Jag tycker att det var lite skönt att det är någon, man får titta på någon som gör, alltså det blir Jag tycker det är förlösande. Ja. Men det sagt, då tror jag inte jag garvade den enda gång när jag såg den igår kväll. utan det är mer som, ja, men det är som Kalle Anka.
Ja,
ja, just det. Det är klart man sätter sig ner och kollar på Kalle och tänker, det är ju bra och mysigt. Och man
vilken
somnar efter en
sinnessjuk människa. Om man skulle sätta sig bredvid någon så här släktings... Eller du vet, man träffar någon ny och så är det någon släkting som sitter och asgarvar åt Kalle Anka. 40 år gammal.
Ja, men faktiskt.
Då är det ju så här, jag måste dra. Ja. Det går inte.
Men man sitter där och bara, nu vill jag se banjospelet från de sju små dvärgarna. För ja, det är ju snyggt.
Ja. Och sen bara, och sen viker sig av skratt. Ja. Då är det nog fel på den personen.
Den här har lite samma effekt. Att man sätter sig ner, tittar på den. Jag får julnostalgikänslor.
Ja.
Jag sjunger med i refrängerna. Men den håller ju inte så bra film.
Undrar vad
de
själva tycker om de ser om den.
Jag tror att det är alltså också som ett nostalgiskt verk.
Mm.
Ja.
För att ingenting åldras så dåligt som humor. Så är det bara. Och det måste man finna sig i någonstans.
Ja.
Och det här var det roligaste som fanns 99.
Alltså, Kjell Sundvall var Sveriges humorskapare nummer ett.
Ja, det är en otippad regissör måste jag säga. Ja. Men den här filmen var, alltså folk skrattade ju arslet av sig på biograferna.
Ja. Mm.
Och här kommer nu den farliga frågan. Tror ni inte att om den gick upp på bio idag, att ändå gemene man hade garvat ganska mycket åt den här filmen?
Jo, det jag tror
jag. Jag kan svara på frågan genom om att påpeka att Göta Kanal 3 var en av de stora biosuccéerna när den kom det året. Så självklart spelar det ingen roll. Den här skulle ju sälja slut pang på bara.
Vad sa du för någonting? Jag hörde
om den skulle sändas i Falun.
Alltså, ja, men tror du inte Stockholm här?
Jo, Stockholm. Jo, det tror jag absolut.
Men, som vi har pratat om förut i den här podden, att man skrattar åt olika saker.
Ja.
Jag tror att då skulle man skratta åt det vi skrattar åt nu. Att så här, gud vad dumt att det här får gå igenom. Men att,
hoppas du inte bara nu? ute i stugorna, har ni sett de humorprogram som går på tv?
Ja, men det är det jag säger, ute i stugorna, ja. Men ja, inte vi sofistikerade stockholmare.
Men det finns 2 miljoner stugor i Stockholm.
Ja.
Vi pratar kanske om 10-20 000 människor som vi tänker är...
Ja, det där är med. Vi skrattar om saker. Okej, jag ska undersöka. Jag ska sätta på den här med mina föräldrar i mellandagarna,
ja,
och testa och se,
ja,
ifall de skrattar.
Underbart. Mm. Jag hade kunnat göra det med mina, men min farsa hör knappt.
Nej, det är inte mina heller. Man får ta den textad.
Ja, jag såg den textad.
Ja, den finns ju textad på Netflix. Nej, superbra. På C-more.
Ja.
Det är ju ett tips till folk.
Jag får återkomma och se.
Jag skulle dock inte rekommendera textningen. För att de förstör mycket av skämten i den.
Alltså, ja, att texten kommer för tidigt?
Nej,
eller?
Utan mycket av så här, de sluddrar säger som ordvitsfel.
Ja.
Som skrivs ut som om det skulle,
ja, Gunnar,
ha sagt det på
Gunnar
riktigt.
Det där.
Ja, ja. Det var många av de sakerna som var så här... Fast nu har ni ju bara sabbat ett skämt för att skriva rätt. Det är som att autocorrect har textat den här grejen. Det är bara lamt.
Åh, folk med nedsatt hörsel skrattar mindre. Skämten är förstörda.
Ja, just det. Varför var det här kul?
Ja, varför skrattar alla? Det är inte rimligt. Ja, just det. Vi kanske... Det är ju snart jul. Vi kan inte sitta och prata längre.
Nej, gud. Vi måste ju slå in klappar.
Hörrni, vi håller på att missa julafton.
Oh! Så från oss alla till er alla.
En riktigt god Thomas Eriksson.
Hej då.
Tack så mycket för att du kom.
Tack.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.